Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi verkligen höra på en riktig legendar och en riktig, riktig mästare inom skidskytte och längdskidåkning, nämligen Magdalena Forsberg. Och hon har vunnit världskuppen i skidskytte 6 år i rad. 6 VM-guld, 1 VM-silver, 6 VM-brons och 2 OS-brons. Ja, det är inte dåligt. Hon har också fått Jerringpriset 4 gånger. Hon har vunnit Mästarnas mästare, hon är ambassadör för Cancerfonden, hon har varit med i Let's Dance. Och vi pratar om det här med självförtroende, behålla motivationen, tanken. När man har en sån här mästare som har varit på den absoluta världstoppen, så har hon de bästa nycklarna för att man ska kunna lyckas med det man verkligen gör. Men frågan är, kan man vara lycklig under en sån här resa? Och hur ska man göra? Vilka är de bästa verktygen? Det och mycket mer kommer vi prata om i det här avsnittet med en riktig mästare, nämligen Magdalena Forsberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Magdalena Forsberg.
Tack Alexander, så himla kul att komma hit.
Nej, men det är så roligt att ha dig här.
Så kul, jag brukar lyssna på den här podden, jag gillar den verkligen mycket. Att få vara med är en ära.
Det är så häftigt att du lyssnar på den, för att man... Jag blir alltid förvånad när folk lyssnar på den. När folk säger att de lyssnar på den.
Det är så många som
för
lyssnar
att man,
på den.
Det känns ju inte som att... Alltså det känns ju inte, vi sitter ju inte framför någon så här stor publik nu. Så att det är jättemånga som lyssnar på den. Men sen blir det så här... Så hör jag att prins Daniel lyssnar på den. Och sen kommer du och säger att du lyssnar. Man bara, oj, nu kanske jag ska passa med vad jag säger.
Eller inte.
Eller inte. Nej, men svinroligt att ha det här. Får jag bara fråga, när brukar du lyssna på den?
Jag brukar alltid lyssna på den när jag är ute och springer faktiskt. En del lyssnar på musik när de springer, jag lyssnar på podd.
Lyssnar på podd? Hur långt brukar du springa då?
Jag brukar springa en podd, men ibland får man ju spela den på lite högre hastighet om man inte ska springa så länge. Nej, men jag springer väl oftast en 45 minuter, en timme.
Ja, vad blir det? 4 mil?
Typ, nej. Nej, men alltså jag springer inte så jättefort. Det ska vara härligt.
Ja. Hur mycket tränar du nu?
Jag gör någonting mest varje dag. Det gör jag faktiskt. Och inte för att jag ska bli världsbäst på någonting eller att jag ska göra något speciellt lopp eller så, utan bara för att jag ska fortsätta att må bra och kunna må bra länge i livet och fortsätta göra roliga saker. För nästan alla saker som jag tycker är kul att ha någonting med så här fysisk aktivitet eller äventyr att göra.
Och hur ser det ut då nu en vecka? Berätta lite grann. Hur morgon ser det ut? När går du upp? Hur ser dag ut?
Jag brukar kliva upp typ 6:15. Nu på vintern, eller när det inte är sommarsemester. När det är sommarsemester kan jag kliva upp ännu tidigare. Men på vintern så kliver jag upp då. Så när jag är uppe och käkar frukost, väcker barnen, får iväg dem till skolan. Och sen om jag inte ska resa eller iväg på något jobb, så då ser jag oftast till att ta den där träningen direkt på morgonen. När barnen var mindre så sprang jag med dem till skolan. Fick de cykla så sprang jag bredvid. Så där, det var ju det bästa. Då kom jag ju verkligen ut jättetidigt. Nu får jag inte springa med dem längre till skolan. De vägrar. De tar sig dit själva.
De bara, mamma, nej!
Ja, nej, det går ju inte. Mamma. Så då får jag ta mig en egen tur. Och sen duschar jag och så tar jag en kopp kaffe. Och sen kan jag bara jobba. Det är min morgonrutin. Men på sommaren då är morgonrutinen att då kliver jag upp ännu lite tidigare. Så då sticker jag ut och springer innan frukost. Innan alla...
Alltså, jag tycker det är skönast att träna innan. Alltså direkt typ när man vaknar.
Det är det.
Alltså, en kvarts, 20 minuter, en halvtimme efter man har vaknat i alla fall. Alltså var ute, vad man än gör. Det är så skönt att bara beta av det.
Det är det. Och det känns ju jättetungt när man liksom väl ska iväg, tycker jag. Och då ska man ha lagt fram grejerna så det bara hoppa i kläderna och skorna och så iväg på det man ska göra. Men efter så här 5-10 minuter, då känns det ju super, super bra. Och efteråt känns det helt fantastiskt. Så att på sommaren så gör jag det, för då är jag tillbaka när familjen fortfarande sover, så kan vi liksom vakna och käka frukost tillsammans.
Du är uppväxt i Örnsköldsvik?
Nej, inte riktigt.
Är inte det?
Jag är född i Örnsköldsvik.
Just det.
Men jag flyttade faktiskt till Ullånger, ett mindre samhälle söder om Örnsköldsvik, när jag var 4. Till min pappas föräldrahem. Så jag uppväxt i Ullånger.
Och var det där den här Skulebacken låg?
Ja, den ligger där, i Höga kusten. Mm.
Och den var du att kämpa mycket i?
Den kämpade jag mycket i. Inte uppför, men utför. Jag började ganska tidigt åka utför i Skulebacken, alpint. Jag höll på med lite av varje när jag var liten. Det var alpint och friidrott, orientering, längdåkning. Och så hade jag en häst också.
Men du kom in på längdåkningen. Kände du att det var betydligt roligare än utför?
Ja, hur blev det egentligen att jag blev längdåkare? Det var nog kanske det att jag på en gång fick vinna tävlingar och var framgångsrik inom längdåkningen. Det kanske var det som gjorde att jag liksom styrde över mer på längdåkning. Och sen så är det också det där med, du vet, vilka traditioner det finns inom släkten. Och insläkt så var det mycket där alla på åkte längdåkning. Så då drogs man väl mer åt det. Och så var det lite enklare till hands. Man kunde liksom lite mer kanske ut och själv ut och åka. Det krävdes lite mer runt omkring om jag skulle iväg och åka ut för alpint.
Är det något som du minns nu i efterhand som kändes så här att nu har jag verkligen hittat rätt, eller jag känner mig riktigt bra på det här, eller det här ska jag satsa på?
Jag minns...
För det blir ju så mycket träning väldigt, väldigt snabbt.
Ja, men jag minns att jag lyckades och jag fick liksom vinna tävlingar och tyckte att den känslan liksom, att få lyckas med det man hade föresatt sig, det var ju liksom wow. En sån här ögonblick som jag minns, det var när jag skulle åka mitt första distriktsmästerskap. Och jag var kanske 11-12 år gammal. Och jag tyckte egentligen inte att det var så jättekul att träna. Utan jag var med så här, jag älskar att tävla. Men träning, det var bara nödvändigt ont på vägen. Mm. Och så skulle jag åka mitt första DM. Och min mamma var ju liksom tränare då i klubben. Och jag trodde att det var ju väldigt, väldigt, väldigt stort att få åka DM. Det var ungefär som att få åka VM, kändes som. Distriktsmästerskapet, jag hade ju tävlat mot alla som jag skulle tävla mot tidigare och det gått bra. Men jag trodde ändå att det här med DM var något ännu större. Och jag minns att jag åkte där på kvällen. Så frågade min mamma, mamma, om jag åker ett varv till, tror du att jag har chans att komma bland de 15 bästa på DM då? Ja, men det tror jag nog, sa mamma. Och så drog jag ett varv till. Så frågade, men du, om jag åker ett varv till, tror jag kommer bland de 10 bästa? Ja, det kan du nog göra. Och så tjur, så då fick mig liksom att åka lite mer genom att säga de där sakerna åt mig. Jag var sån himla vinnarskalle, så att, och jag trodde ju på det. Men just det där, den där kvällen kommer jag ihåg, och det var nog varit som 11-12 år gammal. Och jag älskade att tävla och vinna, och var inte någon mycket någon träningsmänniska.
Du var inte en träningsmänniska?
Nej, jag tränade ju, det gjorde jag, men jag gillade det inte så mycket. Det var mer som ett nödvändigt ont på vägen mot att få stå på den där prispallen på den tiden. Men sen så var det väl ett ganska naturligt steg när man känner att det här jag ska göra, det är ju när man ska börja gymnasiet. Och då är det ju så idrottsgymnasium. Så jag sökte in på skidgymnasiet, och då blev det väl att det är längdåkning det här jag ska göra.
Och efter längdåkningen så kom det sen till skyttet.
Ja, sen kom skyttet. Inget jag någonsin hade drömt om. Men det började med när jag var 27 år gammal. Och kan man tänka att man halkar på mycket bananskal här i livet. Och ibland halkar man på rätt. Och det gjorde jag den gången då jag tog det beslutet.
Är det många som nu i efterhand, när de har sett dig, hur bra det har gått för dig, att det är mycket så här längdåkare som också har kommit över till skytte?
Mycket är det väl inte, men efter mig så bytte ju Anna-Karin Sidek, bytte också, och Björn Färre bytte också till skidskytte. Så här. Men för mig så, jag får ju ofta frågan varför jag bytte sport, och det hade med just det här, alltså man vill ju hela tiden känna att man utvecklas och blir bättre på det man gör. Vare sig man liksom håller på att träna på motionshobbynivå eller på elitnivå, så vill man ju känna den där liksom att det händer någonting nu när jag kämpar på här. Och så kom jag till en punkt där i längdkarriären när jag kände att jag utvecklas inte längre. Och det var till slut inte ens kul med idrotten. Jag tappade helt glädjen inom det. Då stod jag en dag och funderade, vad ska jag hitta på för någonting? Ska jag sluta med idrottandet? Vilket många runt omkring mig tyckte då, att man ska inte göra något vettigt istället. Då hade jag testat skidskytte en gång året innan och tyckte att det var så himla skoj. Längdåkningen hade jag ju liksom, skyttet kunde jag ju inte, jag var ju värdelös att skjuta. Men ändå så hade jag tyckt att det var kul det där med skytte. Så att, jag hade ingen aning hur jag skulle bete mig, hur jag skulle träna för att utvecklas som längdåkerska. Men så tänkte jag så här, jag har ju skjutit 100 skott bara så här långt som skytt. Och jag är helt värdelös att skjuta. Men skytte, hur svårt kan det vara? Kan det inte vara svårare än så att om jag skjuter 10 000 skott så blir jag en bättre skytt än jag är idag? Mm. Och då har jag ju lärt mig någonting nytt. Då har jag ju utvecklats. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen inom idrotten igen också, som var totalt bortblåst. Så att då bestämde jag mig när jag var 27 att jag skulle byta sport. Jag kände att jag måste göra en förändring. När man liksom må så där, inte ha någon glädje och inte må riktigt bra som idrottare, så till slut så mår man inte riktigt bra som människa heller. Man känner sig helt nedtryckt i skosulorna. Så att det var en förändring som jag kände att jag var så tvungen att göra.
Behålla motivationen då?
Mm.
Det är ju någonting som jag antar också har varit svårt för dig att göra, genom att det har gått så otroligt bra för dig.
Det är ju lätt hänt kanske om...
Vann världskuppen 6 gånger.
Efter varann.
Efter varann, ja. Och sen Järnpriset också 4 gånger och jättemycket annat. Men det är väl 2 stora saker. Men att...
Det gäller ju att vara hungrig varje dag och göra det bästa varje dag. Och det är lätt hänt att man blir mätt och man vinner en massa saker. Så att ska jag erkänna att första VM-guldet är ju i en mån inte så svårt att vinna. Det kanske låter konstigt. Men alltså rent motivationsmässigt. Och andra kanske också går bra. Men då ska du börja motivera det 5:e eller 6:e gången. Så kanske man inte är riktigt lika hungrig längre. Och då är det ju farligt.
Och sen när man får det där faxet igen. Och man bara, man har gjort det så många år. Så många gånger. Man bara, varför ska jag ut nu? 4 timmar igen. Och sen så laddade jag om en timme och 23 timmar till. Alltså, det är ju väldigt lätt att känna så här, men jag skiter i nu. Eller också att man tror på sin egen förmåga. Jag har vunnit 4 gånger, 5 gånger. Jag är bäst. Jag behöver kanske inte satsa lika hårt.
Mm. Ja, men då är det farligt. Då kan man ju lägga ner. Om man hamnar där. Och jag hamnade i den situationen i mitt näst sista år när jag tävlade. Att vi började alltid träna 1 maj, 2 pass om dagen. Jag hade haft 3 veckor ledigt och så började vi 2 pass om dagen 1 maj. Det var liksom ett helt datum. Och jag började 1 maj, körde och tränade på. Men utan det där så riktiga engagemanget, det blev lite slentrian. Och jag ville inte, alltså jag kunde inte tänka på de här tävlingarna som skulle komma till vintern. Det fick mig liksom inte att vara motiverad. Jag ville inte tävla. Jag ville liksom ingenting. Så jag fortsatte att träna och så insåg jag efter några veckor att det här kommer inte att bli bra. Alltså. Om jag kör på med det här, liksom, jag tränar men jag tränar inte liksom med 110% engagemang. Det kommer inte att bli bra till vintern. Visste att jag skulle vilja stå där överst på prispallen när vintern var kom. Men i nuläget där slutet på maj så vill jag inte ens tävla. Jag måste göra någonting för att det här ska bli bra. Och då började jag jobba ännu mer med liksom det här med delmål och som jag kunde hänga upp det på för att vara hungrig varje träningspass. Och fundera ett tag på så hittade jag ett delmål som fick mig att liksom, ja, brinna varje dag hela sommaren och hösten tills tävlingarna började. För då tävlingarna började så slog det om. Då ville jag ju liksom tävla och vinna. Men jag hade ett delmål då som var att jag skulle förkorta tiden till första skott. Alltså från jag kom in på skjutvallen tills jag avlossade första skotten. Men varje skjutning med 3 sekunder. Det fick mig då att vara motiverad hela tiden fram till tävlingarna börjar. Och det här sa jag till Wolfgang också. Det blev faktiskt så att han på vissa träningspass bestämde han att men idag får inte du skjuta någonting om du inte avlossar det där skottet 3 sekunder snabbare än du gjorde tidigare. Så vissa gånger fick jag åka från skjutvallen och bara nej, nu är din tur ute. Tid ute. Säger jag, min tid är ute. Alltså det fick mig att vara på hugget. Och sen så, då tävlingarna väl började. Men då ville jag verkligen tävla. Och det blev faktiskt min bästa säsong. Jag vann flest antal världscuplopp den säsongen. Det hade det inte blivit om jag inte hade liksom jobbat med de här grejerna.
Hur tycker du att man ska jobba om man är omotiverad på jobbet? Eller om man känner sig omotiverad till livet överhuvudtaget? Har du några tankar?
Men först måste man ju hitta och förstå varför man gör det man gör. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade väldigt mycket diskussioner med Wolfgang, min tränare. Varför ska jag göra det här passet idag? Nästan liksom, jag var förbannad ibland. Men så han kunde alltid förklara liksom varför jag skulle göra det. Jag förklarade så att jag förstod. Ja, men helt plötsligt så blir jag ju motiverad att göra det. Alltså att man har sitt varför. Varför gör jag det här? Det tror jag är otroligt viktigt. Man kan ju veta, i många företag och organisationer tror jag att ofta vet man som vad man gör och hur man ska liksom gå tillväga, men att det inte är alla som vet varför de gör det. Och då får man ju inte ut det där liksom fulla engagemanget och motivationen. Så för mig var det jätteviktigt att jobba och alltid ha mål att jobba mot. Sen är vi kanske inte alla så, men jag måste alltid ha något mål som motiverar mig. Jag blir motiverad av det.
Hur tycker du man ska tänka med mål då?
Ja, för mig är det viktigt att ha mål som jag känner liksom innerst inne att det finns en möjlighet att nå det där målet. Jag sätter upp ett mål som jag ser kan vara möjligt, alltså realistiskt. Jag drivs inte av visioner, för en vision ska man ju inte nå upp till.
Om man tänker på det där så sa ju du till Wolfgang när han frågade dig om ditt mål, då sa du att du ville bli världsmästare.
Ja, det sa jag. Och det var första gången vi träffas. Så frågade han det och så sa jag det att ja, men jag vill bli världsmästare. Och då har ju han kunnat säga, jaha, ja, vi får se. Eller skratta kanske det med. Jag var ju inte världsmästare då. Men han sa någonting då som fick mig att verkligen känna att wow, vilken tränare. Han sa att bara liksom att ja, okej, bra. Gör som jag, alltså träna enligt mitt upplägg här nu så tar jag ansvar för dina resultat. Bara wow, få höra det.
Och rätt skönt också.
Det var jätteskönt.
Att man inte är bara ensam.
verkligen. Jag hade ju hållit på där och funderat, hur ska jag träna, vad ska jag göra? Jag hade noll självförtroende i träningsupplägg och så får höra det. Det var ju helt fantastiskt. Men för mig är det viktigt att ha realistiska mål. Jag kände ju då liksom att ja, men det ska nog kunna gå. Och jag ser mycket i målbilder. Jag ser allting i bilder egentligen. Mm-hmm. Så jag ser det där när jag får till exempel stå där överst på prispallen och köra med visualisering och allt det där.
Berätta lite grann. Det där tycker jag också är ett väldigt så här, intressant område. Hur du tänker, hur du gör, hur du ser. Jag antar att du har gjort det så himla mycket så att du har det inbyggt nu ja. Också. Att om du ska göra någonting så tänker du, blundar du kanske och tänker tanken
ja,
hur du ska göra.
Ja, tittar lite uppåt så här. Ja, allt som ska ske någon gång i verkligheten måste ju ha skett någon gång uppe i skallen på oss först. Annars sker det ju inte. Innan jag vann min första världscuptävling så hade ju inte jag sett det i min skalle. Det fanns inte min världskarta någonstans. Och när jag då för första gången får höra att jag verkligen leder ett lopp så slår det ju slint totalt i min skalle, för det hade ju inte jag sett. Så när jag sen kommer då till den här andra skjutningen efter att få höra att jag leder ska skjuta 5 stående skott, så träffar jag inte ett enda skott, för jag hade ju inte sett framför mig att jag skulle kunna vinna. Så det fick jag verkligen försöka frammana den tanken och se mig själv stå överst på den där prispallen. Så jag jobbar med att se de där bilderna som jag vill se. Och så jobbar jag också med just det här visualiseringen. Alltså köra det jag vill ska hända som en film i huvudet. Vilket är ju fantastisk förberedelse inför allt. Inte bara när du ska försöka bli världsmästare i skidskytte eller vad det är.
Men jag har förstått också att om man gör det, vill säga att man ska ställa sig på en scen och sen så har man tänkt igenom att man står på den här scenen 10 gånger innan, så kan man lura gärna att man verkligen också har gjort det, vilket gör att man kommer upp där som 11:e gången man står på den här scenen istället för första gången.
Man
är inte lika nervös, eller det blir inte samma sätt genom att man har tänkt allting. Man ser vilka som sitter där, man tittar på allting, publiken, man vet hur det går, hur man känner hur det går på det här trägolvet, och ställer man sig där och gör det här först. Och sen när man väl kommer upp så har man redan satt den här stigen i huvudet.
Ja, precis. Nej, men hjärnan sätter ju minnesspår i hjärnan. Och hjärnan har ju svårt att skilja på om det är minnesspår från det vi har varit med om på riktigt. Eller om det är fantasiminnesspår. Så de här fantasiminnesspåren, de blir inte lika djupa som de här verkliga minnesspåren. Men om man tränar på det här mycket då, förstås. Kör den här filmen ofta och kör den liksom, du vet, i färg och livlig fantasi. Man kopplar på så många sinnen man kan. Ja, men då blir det nästan som att vi är med om det på riktigt. Och då är det precis som du säger, att det hjälper oss sen när vi ska till och göra den här saken vi ska nu göra och som vi vill göra. Vi har liksom skapat de här positiva målbilderna.
Hur många gånger stod du på pallen och fick...
Vet du, innan jag vann mitt första VM-guld, 97, i jaktstarten i Åsrbli, den lilla fantastiska orten i Slovakien. Så innan jag vann det VM-guldet så hade jag sett den bilden när jag stod där överst på prispallen, varenda träningspass, hela sommaren, hela hösten, och tills det hände. Och just det loppet faktiskt som jag kom att vinna också. Det var nästan lite så här kuslig känsla.
Du tänkte på det varje dag?
Jag tänkte på det varje dag. Jag såg bilden varje dag. Så när jag väl stod där så kändes det verkligen som...
Så himla häftigt ju.
Som att, ja, det var det här. Och sen när jag också stod där så det minns jag också. Som, det var minst några små ögonblick. Men ett ögonblick som jag minns då. Jag står där på prispallen efter loppet på blomsterceremonin. Och så frågar jag mig själv tyst i huvudet, var det här värt allt slit nu då? Och så kom jag fram till på en gång att ja, det var det. Och det var en sån himla skön känsla.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men nu, Magdalena, tycker jag att vi ska hoppa in i lite framgångsfrågor. Sånt är kul, eller hur?
Det är jättekul.
Det är svinkul. Yes. Vi börjar med första här. Och att, om du skulle dra ett citat, ett mantra som har betytt mycket för dig.
Då tar jag direkt och vet precis vad jag ska ta. För att min tränare sa åt, inte bara mig utan hela gruppen sista året jag höll på att tävla, att han ville att vi alla i gruppen skulle ta fram varsitt personligt, alltså ett, säg en mening, så när vi läste det och såg det så skulle vi liksom bli peppade och vilja ut och göra det bästa av den dagen. Så ville han att vi skulle skriva det här, den här meningen, säget på vår tekopp. Så att vi varje morgon då när vi satt där vid frukostbordet så lyfte man det och så skulle vi inte missa den där meningen. Så det gjorde vi. Och mitt säg då, citatet är alltså, viljan att vinna är inte alls lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna. Det räcker ju inte bara att vilja bli världsmästare, utan du måste ju vara beredd att göra jobbet. Det påminner mig om varje dag att jag verkligen behöver göra, jag behöver göra det här jobbet idag. Jag kommer liksom inte att komma på en räkmacka dit jag vill. Verkligen ta reda på vad krävs det och sen vara beredd att göra det. Och sen så också, när jag såg det där citatet, så påminnes jag om mina konkurrenter som också var ute varje dag och träna kanske 3 gånger om dagen till och med för att bli så bra som möjligt. Liksom, då blir man ju extra peppad. Och så påminner det mig om en tredje sak, och just det här att väldigt ofta så är vi tvungna att göra en förändring för att komma dit vi vill. Och förändringar är ju oftast jobbiga att ta emot, men så vi behöver göra dem. Och det hade jag också, jag skrev det på en lapp och hade det på kylskåpsdagen också, så jag absolut inte skulle missa det.
Ja, jättebra. Den säger så himla mycket också. Mm. Säger mycket att man, och också att det är så himla, och så är det med allting i livet, att det är så lätt att vilja så mycket saker, men det är det hårda jobbet. Det är så här som att komma på en, så kan jag få en del, många som hör av sig med olika typer av affärsidéer och sånt där, och då kan många skriva så här, du, jag har en idé, jag skulle vilja träffas och se, så ska jag berätta den. Och då brukar jag kunna skriva så, nej, men du kan ju börja med att skriva här så får se om det är intressant eller inte. Och då bara, nej, men du kanske snor den. Bara, ja, det är som att jag skulle sno att du kom med en idé att du ska bli världsmästare i skidor. Och sen får jag den idén. Nej, jag ska bli världsmästare. Och då säger jag, berätta inte det för folk, för då kommer jag få tuffare att bli världsmästare. Bara, ja, men det där är ju liksom en halv procent är det av allting. Det är jobbet runt, det är det som är det stora. Du och jag skulle ju kunna sitta här och komma på 10-20 olika ganska bra idéer säkerligen. Men det tar ju sig knappt någonting framåt. Mm. Det är ju liksom the hard work. Mm. Det är ju det viktiga hela tiden.
Ja, verkligen. Det krävs hårt arbete. Och ja, ett citat som någon smart människa har sagt, eller det här är ju självklart, att hårt jobb slår alltid talang när inte talang jobbar hårt. Det tycker jag också är så himla bra att ha med sig i bakhuvudet. Att du kommer liksom inte dit du vill kanske vara på talang. Du måste jobba hårt. Och det är också en liten tröst i det där, tycker jag. Att du måste inte ha den där värsta talangen för att lyckas. Jobbar du hårt så,
då kommer du sluta. Ja, jag brukar tänka på exakt samma. Men jag brukar tänka så här. Trägen vinner alltid.
Ja, men så är det.
Trägen vinner alltid var det än är. Alltså den som jobbar hårdast, den blir skickligast på det den gör. Ja. Ja, men var det inte Gunnar Svans och sånt? Och sånt.
Ja, eller,
nej, vem var det? Var det Stenmark som sa något
sånt? Var det. Ja.
Vad var han sa nu igen?
Han sa väl att det är konstigt att ju mer jag tränar, desto mer tur.
Ja. Den är så himla härlig.
Ja,
det är så, också så sant att ju mer man också exponerar sig Jag tänkte det faktiskt för ett gäng år sedan, att hur många man är schysst mot. Alltså att vissa personer kan man ju känna så här, men alltså den personen har så tur. Den ska åka dit bort och sen får den, så bara hittar det någon som skjutsar den dit bort, säger vi. Eller den behöver hjälp att flytta, så är det folk som hjälper den att flytta. Mm. Och sen så kommer den på att den ska byta jobb, och rätt vad det är, så fick den ett bättre jobb direkt. Och sen sitter man och klagar på sig själv. Bara, men hur är det möjligt? Så här? Nej, men ju mer personer du också är snäll mot, ju mer tur får du. Hjälper 10 personer att flytta, så är det en stor sannolikhet att när du själv ska flytta, att du kommer få hjälp med att flytta. Är du schysst mot 20 personer, är du trevlig mot 100 personer och sen går du ut i ditt nätverk och säger jag behöver hjälp eller jag har en tanke kring det här, så kommer du ha folk som också ger tillbaka.
Ja, underbart. Så är det.
Helt vi hoppar vidare på nästa. Mm. En av de bästa lärdomarna som du någonsin har tagit med dig?
Oj, en av de bästa lärdomarna.
Tuff fråga, eller?
Ja. Nej, men en bra lärdom, det är just det här med liksom när man jobbar i team. Vilket är ju fantastiskt att få ha ett bra team runt. Så jag hade ju aldrig lott de framgångar jag gjorde utan mitt team. Det är en individuell sport, men man är så många bakom. Verkligen. Och lärdomen, man inser då på lätt ramlar ner att ja, men jag ska inte bara omge mig med dem som är likadan som mig. Vi behöver vara olika. Olika personligheter, olika liksom kunskaper. Det är ju lätt så att vi ska samla ihop en grupp för att göra någonting. Ja, men då tar vi ju gärna de som är lika oss själva. Men det är inte det mest framgångsrika. Alla gånger. Utan det är ju så berikande att ha olika människor tillsammans som jobbar mot någonting. Det är en bra lärdom.
Är du själv rädd att dö?
Ja, så rädd. Man vill ju inte drabbas av någon sjukdom.
Men är det så att du tänker på det mycket?
Ja, visst tänker jag på det. Alltid när jag får frågan vad jag önskar det för mest, då säger jag alltid att jag önskar att jag och min familj får vara friska, för det är det absolut bästa man kan få, önska sig. Men jag råkade faktiskt själv ut för en sak för 1,5 år sedan när jag trodde att jag hade cancer. Och verkligen trodde jag skulle inte överleva så länge till. Och det var, då ställdes ju liksom allting på sin spets över en dag, eller över på en sekund liksom. Jag fick höra att jag hade en tumör på en njure. Jag hade haft problem med magen under ganska lång tid i skov så där. Så jag gick på lite utredning och till slut så säger de att de hittar ingenting, men du är laktosintolerant, så prova med det. Dra ner på att sluta med laktos, så det gjorde jag. Men om du kommer tillbaka så då får du problemen igen, så då ska vi göra nästa steg, det är en datortomografi. Okej. Och så var det bra någon månad, sen kom det igen, så tänkte jag, nej, strunta i det här, orkar inte jag, de hittar jag nu ingenting.
Du hade ont i magen då, eller?
Ja, det blev i skov så där. Jag hade ont i magen och sådär. Men så fick jag ont igen, så att jag hade slutat med laktos. Men då sa min man till mig att nej, men herregud, klart du ska göra det där, som du får chansen att göra nu. Okej då, jag gör väl det. Så då åkte jag, gjorde datorn som jag finns, så steppade jag upp sen till läkaren efteråt, bara för att höra att vi hittade ingenting. Och så kom jag in där i rummet, så ser jag hur läkaren sitter och läser röntgenutlåtandet och hur han rycker till liksom. Och då stannar jag nästan tiden. Så där. Wow. Jag minns allting. Jag minns liksom att fönstret var öppet, det var liksom en fantastisk sommardag, allt det där. Och så säger han att dina tarmar är inget fel på, men du har en tumör på din ena njure.
Oj, 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 oj.
Men sitt här och andas en stund. Jag ska gå och kolla även lite mer med röntgenläkaren. Men så var det. Och då fick jag verkligen känna på den där liksom, känslan. Jag trodde att jag var cancersjuk. För fick jag operera bort den där så fort som möjligt. Alltså, jag fick ju direkt skicka sig på röntgen. Ännu röntgen för att se om det sprider sig till lungor.
Var den farlig? Var den farlig tumör?
Det visste vi inte. Men de visste inte, kunde inte säga det. De ville ta bort den där på tumören. Så jag fick första bästa operationstid någon vecka senare. Så
hur stor var den ungefär, minns du det?
Den var stor. Så de var tvungna att ta bort hela njuren och försökte ta bort bara den här tumören då. Så de var tvungna att ta bort hela njuren. Så min vänstra njure är borta. Och det här var 13 juni, kommer jag ihåg. Barnen hade skolavslutning den dagen som jag var här i Stockholm faktiskt och opererade mig. Och 5,5 timmes operation. Jag var inte så kaxig efteråt. Vakna och en njure mindre och ställde 1,000 frågor förstås när jag blev bredvid medvetandet igen då. Och fråga hur såg den ut? Vi är nöjda, vi är jättenöjda med operationen. Den har gått bra. Fått bort allting. Och, ja, men hur såg den ut då, tumören? Ja, den såg inte så kul ut. Men nu har vi ju skickat vidare den på analys. Allt är borta och det gick bra. Och så gick jag sen från 13 juni till 8 augusti. Och trodde verkligen att jag hade cancer. Jag var helt övertygad om det.
Oj, oj.
Så det var lite tung sommar. Men sen när jag åkte ner och skulle få beskedet då, de hade fått äntligen svar. Så då var ju, jag trodde ju att det bästa jag kan få höra, det var att den var illakartad och allt är borta. Det har inte spridit sig. Men så fick jag beskedet att det var en godartad tumör. Och det var ju som att få livet tillbaka. Men det var en fruktansvärd tid och en frisk person har ju 1000 önskningar men en sjuk har bara en och det är att vara frisk. Så efter det så kände jag att jag fick liksom ett nytt liv verkligen och insåg att jag måste passa på att göra wow, roliga saker. Men det är ingenting jag lider av idag att jag har en njure utan att ha två njurar är faktiskt överdimensionerat.
Now it's time for tre sista frågor.
Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och då, första frågan är, vad hade du önskat att du visste när du var yngre som du vet idag?
När jag var yngre?
Mm.
Ja, men jag hade önskat att jag visste att, nu har vi just pratat om att vi vet inte hur länge man lever och har möjlighet, men just det där att man inte behöver stressa och ha så bråttom när man är 20 eller 22 eller 20. Alltså, man har ju egentligen så mycket tid på sig. Det hade jag önskat att jag visste.
Har du något annat lifehack som är i ditt liv som du vill dela mer av?
Ett lifehack som min tonårsson har lärt mig. Häll kaffebönor i fotbollsskorna så det luktar inte så illa i hallen.
Mm-hmm. Smart.
Mm.
Det är inte dåligt.
Nej, inte dåligt. Det funkar faktiskt.
Uh-huh. Kaffebönor i fotbollsskorna.
Ja. Uh-huh. Det funkar andra skor också, men en fotbollsskor vet du, söner som spelar fotboll hemma.
Ja, som
köper hem lite kaffebönor. Kaffebönor i fotbollsskorna. Så när de ska träna, då häller de tillbaka det i en burk. Och så kan de hälla tillbaka de skorna sen. Skitbra.
Det är ju guld. Mm. Då får man inte ta fel kaffebönor bara till kaffet sen.
Nej, jag ska hålla avstånd mellan kaffemaskinen och bönorna i skobönorna. Mm.
Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, eller följa dig, hur gör man då?
Man kan följa mig på Instagram. Faktiskt, där heter jag... Vad heter jag då? Magdalena Forsberg heter jag.
Mm. Punkt Magdalena.
Nej, bara ett enda ord.
Mm. Magdalena Forsberg.
Mm. Men sen är jag inte så hemlig. Jag finns i... gå och hitta mig hur lätt som helst. Faktiskt. Jag har ingen hemsida.
Om man vill komma i kontakt med dig så kan man skicka meddelande på Instagram. Ja. Om man skulle vilja boka dig som talare då?
Mm. Då kan man höra av sig till Next Level Group, NLG, som jag jobbar med.
Okej.
Okay. Där finns jag.
Du har varit jättekul att ha dig med. Superintressant.
Och tack, vad kul att få vara med.
Ja, nu får du lyssna på dig själv när du är ute och springer.
Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Borde jag göra det?
Nej. Nej, du kan ju allt du har sagt.
Jag kan ju det. Jag reser också så.
Ja.
Ja. Jag lyssnar på andra.
Ja, gör det. Stort, stort tack att du var med, Magdalena Forsberg.
Tack så mycket för att jag fick vara med, Alexander.
Fram Gang Spotty with Alexander Polaros.
I slutet så här så brukar jag ju alltid reflektera lite grann och i det här avsnittet kommer ju väldigt mycket om mindset och visualisering, men det jag också brukar göra i slutet det är ju att prata om vilken ska bli nästa veckas gäst. Det är så att vi har kämpat med en gäst i runt ett år och just nu så kan jag faktiskt inte avslöja vem det är, men om allt blir helt rätt och vi sätter alla de här sista pusselbitarna så kommer... Ja, så kommer det komma en helt magisk gäst nu på onsdag som är nästa vecka. Så jag kommer inte säga den här för att det är sista små grejerna kvar och jag hoppas vi sätter det. Så kommer du höra på ett avsnitt som är legendariskt. Ett avsnitt som är ett typ av avsnitt jag första gången någonsin gör. Ja, jag hoppas på att det här kommer komma upp på onsdag. Och jag kommer komma ut med alla mina sociala medier och kanaler. Så stort, stort tack att du lyssnar och ha det jättebra så länge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.